Så vi såg att de sju församlingarna representerade den kristna församlingen från den apostoliska kyrkan ända fram till dagens församling. Och vi såg sen på de sju sigillen och vi såg att också de representerade, i alla fall hästarna representerade församlingen och det här avfallet inom kristendomen. Och vi såg sen hur det var själarna under altaret som ropade efter upprättelse. De frågade, hur länge ska du vänta med att utkräva hämnd för vårt blod? Vi såg på de martyrer som blev dödade under medeltiden speciellt. Vi såg på grupper som valdenserna. Vi såg på grupper som albigenserna som blev hårt förföljda för att de ville ha Bibeln som sitt rättesnöre istället för kyrkomöten eller biskopar eller påvar och så vidare. Och det fick de sätta livet till för, många av dem. Mellan 50 till 100 miljoner så kallade kättare blev dödade under den här tiden. Så det är fruktansvärda siffror. Sen såg vi när det sjätte sigillet bröt så skedde det en hel del utav de tecknen som Jesus hade pratat om skulle ske i Matteus 24 precis innan han kommer tillbaka. Vi såg att vissa av de här tecknena har hänt och om de kan hända igen, det kanske de gör, men vissa av dem behöver inte hända igen. Och sen när det sjunde sigillet bröts, det enda vi såg då var att det blev tyst i himlen en halvtimme. Och den slutsatsen som vi drog där, eller som jag drog, var att det är då när Jesus kommer tillbaka, när himlen är tom. Alla änglarna följer med Jesus och de kommer för att hämta de rättfärdiga och sedan så åker de tillbaka igen. Jesus sa att jag går bort för att förbereda en plats för er och sedan så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Så det är någonting som ännu inte har hänt. Fortfarande så händer det saker uppe i himlen. I Uppenbarelseboken kapitel 8 och 9 som vi ska titta på så finner vi en beskrivning återigen ifrån helgedomstjänsten i Gamla testamentet. Så låt oss läsa Uppenbarelseboken 8, vers 2-5.
De frivillig.
Okej. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och de fick sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas bönor på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg vi från ängelens hand tillsammans med de heligas bönor upp inför Gud. Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.
Okej. Så vi ser här ett rökelsekar av guld. Och de av er som har studerat helgedomstjänsten, jag kan rita lite grann här på tavlan bara så att vi får en bild av den. Helgedomen såg ut så här. Det var ett staket. Och sen så fanns det en förgård där. Och sen fanns det någonting, en byggnad här då som kallades för tabernaklet. Och det var ett stort tält. Här på förgården så fanns det ett offeraltare. Skriva det förgården. Här så var det ett offeraltare där man offrade djur. Sen fanns det ett kar med vatten i, ett kopparkar. Och inne i tältet, ja, tältet var indelat i två avdelningar. Är det någon som vet vad de olika avdelningarna hette?
Det heliga och det allra heligaste.
Precis. Det heliga och det allra heligaste. Och i det heliga så stod det en ljusstake, sjuarmad ljusstake, en minora som den kallas, utav guld. Det fanns ett bord med bröd på, skådebröd, och det var också utav guld. Och sen fanns det ett till altare, och det var ett rökelsealtare utav guld. Det var överdraget med guld. Inne i det allra heligaste så fanns det bara en sak. Någon som minns vad det är?
Förbundsärken.
Förbundsärken, precis. Och det var helt enkelt en förgylld låda. Den, ja, där de, vet ni vad lådan innehöll?
Lagen.
Lagen. De 10 budorden.
Arons stav.
Arons stav.
Och manna.
Och en kruka med manna. Det är sant. Allt det fanns där i.
Och det är ingen sån här stol också där? Så.
Ja, locket på arken kallades för nådastolen. Och det är alltså, det var en bild på Guds tron, kan man säga. Så här mellan keruberna på den här nådastolen, där uppenbarade sig Guds härlighet. Och översteprästen fick bara gå in hit en gång per år. Och det var på försoningsdagen. Och det är intressant, det här var liksom grunden för Israels gudstjänst på många sätt. När de hade syndat så tog de in ett djur, de offrade djuret här. Prästen tog in en del av blodet in i helgedomen och gjorde vissa ritualer. Och sedan så försiggick det här ständigt, kan man säga. Och som jag sa, en gång per år så fick de gå in här i det allra heligaste. Och det var under den så kallade
Yom Kippur,
eller försoningsdagen. Är det sant? Nej, kanske det.
Jo.
Jag har inte koll på det. Ja. Yom Kippur, jag var ju där i Israel. Jag borde ha tagit reda på det.
En rökelsekarl, nu var det där allt det var. Betyder det?
Här. Det var där de offrade rökelse. För det. Man kan studera det här ganska djupt och titta på vad handlar det här om och så vidare. Vad jag vill att vi ska tänka på bara innan vi går in på det är att det fanns olika högtider. Om vi går in på de judiska högtiderna, och ni kan läsa om det här i tredje Mosebok 23, det här blir lite överkurs nu. Men det fanns olika högtider. Det fanns påsk. Och sen fanns det pingsten. Och sen fanns det något som kallades för basunhögtiden. Eller nyårshögtiden. Och då skulle man blåsa i man skulle stöta i basun. Och sen hade man försoningsdagen. Och sen hade man lövhyddohögtiden. Det var de stora festerna. Någon jag missat? Jag tror att det är alla. Det intressanta är att om man tittar på påsken så var ju det en bild på Jesus offer. Han dog på påsken, eller hur? Och påsken firades ju ursprungligen från uttåget ur Egypten. Men det fick en uppfyllelse. Påskalammet var en bild på Kristus som skulle offras. Pingsten. Det var också en bild på den helige andes verk som kom då under pingstdagen. Sen har vi försoningsdagen och lövhyddohögtiden och basunhögtiden. Och det är ganska intressant om man tittar på basunhögtiden, eftersom vi ska studera om basunerna. Så har vi 7 basuner som ljuder. Och om ni tittar i Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 19. Eller ja, i vers 15 om vi tittar där. Uppenbarelseboken 11 och vers 15. Så står det om den sjunde ängeln som blåser i sin basun. Och sen i vers 19, vad händer då?
Stämpel i himmel öppnades.
Mm-hmm.
förbundsverken blir synliga.
Intressant. Och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. Så vad låter det så? Vilken del av helgedomen är det där? Det allra heligaste. Så här kommer försoningsdagen då. Efter de sju basunerna. Efter basunhögtiden. Hänger ni med? Så det finns en typologi i... Om man studerar de här olika judiska högtiderna så finns det en lärdom för oss idag. Och jag tror att om vi tänker på det i helgedomsperspektivet, de här uppenbarelseboken 8 och 9, eller även fram hit, och så ser vi att det anspelar på det väldigt starkt. Men det intressanta som stod här i slutet, det stod att det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. I uppenbarelseboken 8 och vers 5 så ser vi nästan en identisk beskrivning. Eller hur? Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. Jag tror att de egentligen beskriver samma händelse. Båda de här verserna. Eller samma tidsperiod. Det är någonting som händer där. Och det sker då i uppenbarelseboken 11:19. Det är ju efter att den sjunde basunen har blåst. Så det som vi ser i uppenbarelseboken 8, vers 2-5 är en inblick i vad som händer i himlen under tiden medan de sju basunerna blåser. Hänger ni med? Så du har... Johannes får först se en bild i himlen på vad som håller på att hända där. Och då ser han en ängel som tjänstgör här vid det rökelsealtaret. Och sen under tiden medan han håller på att tjänstgör där så blåser de här sju basunerna. Och sen när det är avslutat då fortsätter tjänsten, eller det öppnas den där, det allra heligaste, och försoningsdagen börjar. Så jag tror att vi kan, vi behöver inte gå så mycket djupare in i det, men det är i alla fall min förståelse av att du har två stycken introduktioner till de sju basunerna. I vers 2 så står det först då, de sju änglarna som står inför Gud, de fick sju basuner. Och sen i vers 6 så står det att de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Så du har liksom två stycken introduktioner. Först vad som händer i himlen medan de blåser. Och sen vad som händer på jorden medan de blåser. Vem är den här ängeln? Och det står ju att han ställer sig vid altaret. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. I den israelitiska helgedomen, jag läser från ett studieblad där, så skulle rökelsen dagligen tändas på guldaltaret. Och vad representerar den här rökelsen? Ja, vi läste det i uppenbarelseboken 5 och vers 8.
Det heligas bön, ja.
Ja. Det står också i psalm 141 att låt min bön vara som en rökelse inför dig. Så det är en bild på de heligas böner. Och det som är intressant om man tittar i helgedomen tjänsten är att rökelsen skulle alltid vara saltad. Det stod att de fick inte bara ha rökelse, det var en speciell rökelse som de aldrig fick göra annars förutom till helgedomstjänsten. Och den skulle saltas. Och saltet, det var en bild på Jesus rättfärdighet som behövde rena de här bönerna för att de skulle kunna bli godtagbara inför Gud. Och för Bibeln säger, vi kan, om man tittar i Jesaja 64:6 till exempel. Jesaja i Gamla testamentet kapitel 64 och vers 6. Står det så här: vi är alla orena och alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv och en vind sveper våra och som en vind sveper våra missgärningar oss bort. Många människor tänker på sina egna gärningar som någonting som kan föra dem till Gud. Men Bibeln säger att till och med våra rättfärdiga gärningar, nu det är inte våra onda gärningar, men våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad klädnad. De är inte tillräckligt heliga. För till och med våra goda gärningar kanske har en gnutta själviskhet. Vi gör goda gärningar för att kanske se bra ut inför andra. Kanske vi inte ens själva är medvetna om vår själviskhet ibland. Men de är inte tillräckligt rena och därför behöver de renas. Och det är det som den här bilden faktiskt handlar om. Att Jesus rättfärdighet måste rena till och med våra böner. Och det står ju i Romarbrevet att vi vet inte hur vi bör be. Utan den heliga ande kommer att hjälpa oss. Och så att bönen blir godtagbar inför Gud. Så lite evangelium i de här verserna. Men vem är den här ängeln då? Som blandar rökelsen eller saltet i rökelsen med de heligas böner.
Jag kan tänka att annat är att det skulle få vara Jesus. Men det är väl säkert fel verkelse.
Jag är beredd att hålla med dig. Många är ju beredda att säga att nej, men det står ju en ängel. Och en ängel är ju en skapad varelse. Det är sant att en ängel är en skapad varelse, men ordet ängel kan också betyda helt enkelt budbärare. Och Jesus är också en budbärare. Han är ordet. Han är Guds budskap. Och Bibeln säger att det finns inte många olika medlare mellan Gud och människor. Det finns inte änglar som liksom kan medla och lägga till någonting till våra böner, utan det är bara Gud. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Så jag tror att den här ängeln är ingen annan än Jesus Kristus själv. Som lägger till rökelse tillsammans med alla de heligas böner upp inför Gud. Och sedan slutar han sin tjänst där. Och vi ska se senare vad som händer då. Men det är en fantastisk bild ändå att Jesus tjänstgör för oss där i himmelens helgedom. Han renar våra böner, han renar våra gärningar så att de blir godtagbara inför Gud. Då ska vi titta på de här basunerna som blåser. Basunerna är en bild, eller är ofta associerad i Bibeln med krig och oroligheter. Jeremia till exempel, 4. Står det så här: o, mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig. Jag kan inte tiga, ty ljud av horn har min själ hört och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Så det var så, man blåste i basun. Ni minns när de intog Jeriko, så blåste de i basun. Vi har andra exempel i Bibeln när de blåser i basun som är ett tecken på krig och förstörelse. Första Korinterna 14:8 säger: Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så det var så man kommunicerade. Man hade inte telefoner och annat som man kunde kommunicera med, utan då var det basuner som gällde. Låt oss titta på de här basunerna. Vers 7. Vi kan läsa till vers 12.
Och de sju änglarna som... Nej. Och den första stötte i sin basun. Då kom hagel och eld blandat med blod. Och det kastades ner på jorden. Och tredjedelen av jorden brändes upp. Och tredjedelen av träden brändes upp. Och allt grönt gräs brändes upp. Och den andra ängeln stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet. Och tredjedelen av havet blev blod. Och tredjedelen av den levande, av de levande varelserna som fanns i havet omkom. Och tredjedelen av skeppen förgicks. Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himlen en stor stjärna brinnande så som ett blås. Och den föll ner över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna. Och stjärnans namn var malört. Och tredjedelen av vattnet blev bitter malört. Och många människor omkom genom vattnet därför att det hade blivit så bittert. Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbades hemsökelse tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna. Så att tredjedelen av, det, av den förmörkades och dagen miste sin tredjedel. Miste tredjedel av sitt ljus. Sammanlunda och natten.
Tack. Ja, fyra stycken basuner som ljuder. Och då händer det olika saker. De här plågorna påminner ganska mycket om plågorna som föll över Egypten. Om ni minns dem. Och vi har, men det är bara en tredjedel av saker och ting som drabbas här. Jag...
Du menar på faraos tid då?
Ja, på faraos tid, precis. Det påminner en hel del om de olika sakerna som drabbas. Att havet blir till blod. Sen så kommer vi senare in på gräshoppor och andra sådana här saker. Mm. Men det finns en ännu starkare koppling till de sju sista plågorna i Uppenbarelseboken 16. Okay. Men det här är liksom små plågor, kan man säga. Som Gud låter falla. Och jag tror att de har att göra med olika slags krig som drabbar. Nu, när Johannes skriver det här så lever han ju under Pax Romana. Alltså, det är inte så mycket, visst det är lite små bråk här och där, men det är inte de här stora erövringskrigen under den tiden. Men om man tittar på de här olika basunerna så ser man också att den första basunen, den drabbar jorden. Den andra basunen drabbar havet. Den tredje basunen drabbar vattenkällorna. Och den fjärde basunen, den drabbar himlen och himlakropparna. Det finns vissa som menar att det här handlar om domar över de som förföljer Guds folk. Och jag tror att det finns stöd för det. Och då menar de att de som förföljde Guds folk, om ni minns under Smyrna-perioden, så var det ju Romariket som förföljde Guds folk. Och det är då vissa som menar att det här handlar om specifika angrepp mot det romerska riket. Under goterna, under vandalerna och hunnerna. Jag måste säga att jag har inte helt kommit fram till en punkt där jag kan säga att så här är det faktiskt. Och jag vet faktiskt inte, jag kommer hoppa över de fyra första, eller de tre första basunerna i alla fall en del. För jag känner inte att jag kan etablera det särskilt tydligt från skriften. Men det finns en tanke där i alla fall, att det då skulle handla om de här olika krigen som drabbade Rom och som gjorde att Rom, Västrom faktiskt föll i slutändan. Sen har vi malört som förgiftar vattenkällorna. Och du har en solen, månen och stjärnorna som förmörkas. En tredjedel av dem som förmörkas. Och jag skulle väl vara benägen att visst, det här kan nog handla om vissa krig ändå. Som leder till att den så kallade Dark Ages eller medeltiden faktiskt börjar. För det var de här olika barbariska stammarna som kom in och utplånade civilisationen i Rom. Och som gjorde att man, ja, man förlorade information och teknologi och allt sånt där som hade existerat. Och man hoppade tillbaka kanske 800 år eller något sånt där i tiden. Och det var, ja, på det här sättet så tror jag att det representeras av att solen, månen och stjärnorna slocknar. För vad sa Jesus? Han sa att han är världens ljus. Han kallas också för rättfärdighetens sol i Malaki. Bibeln representerar också en lykta eller ett ljus. Och vi minns också att under den här tiden så hade kompromisser skett med Guds ord. Man började föra in falska läror. Och jag vet inte om det är det som malörten representerar, men det kan vara så. Att det är de här falska lärorna som förbittrar och förgiftar livets vatten. Men här har det då, om det handlar om krig, vilket jag tror det representerar, men också följden av det blir andligt mörker också. Och då kommer en örn som flyger här, högst uppe på himlen. Och han ropar med stark röst, VVV, över jordens invånare, för de basunstötare som är kvar. När de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Vi märker att de fyra första basunerna, de verkar gå väldigt fort. För det är väldigt korta avsnitt. Men sen, de här tre sista, de är det mycket stort fokus på. Så det är de vi ska fokusera på mest här nu under den sista halvtimmen. Först måste vi ställa frågan, varför flyger en örn och ropar V? Vad är det för något? Vad handlar det om? Dom? Ja. Faktum är att det är en bild som också är hämtad från Gamla Testamentet. Precis som det mesta andra i Uppenbarelseboken. I Hosea 8:1 så står det så här. Sätt hornet för din mun. Som en örn kommer fienden över Herrens hus. Eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. Israels folk, de började bryta mot Guds lag. De började tillbe avgudar och andra sådana här saker. Och då på Hoseas tid då, så var det assyrierna som skulle komma. Och andra grupper som skulle komma och erövra dem. Eftersom de hade brutit Guds förbund och syndat emot hans lag. De hade upphävt hans lag. Och det är intressant om man tittar i Uppenbarelseboken 9 och de här sista basunerna. De verkar vara riktade mot de som har brutit emot Guds lag också. Och hur vet vi det? Om vi tittar i Uppenbarelseboken 9:4 så står det så här. Vi ska komma in på vad det här handlar om sen, men jag vill bara att vi ska fånga den här bilden först. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. Så vilka är det som drabbas utav den femte basunen?
De som inte har Guds sigill.
Mm-hmm. De som inte har Guds sigill. Då kan vi undra, vad är Guds sigill för något? Har ni hört talas om det här märket i pannan och handen? Och ja. Vi ska titta på det när vi kommer till Uppenbarelseboken 13. Men låt mig ge er en liten inblick. För det här är också något som är hämtat ifrån Gamla Testamentet. Sigillet på pannan. Gud hade befallt Israels folk. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om. Det här är precis efter att han har gett de 10 budorden i kapitel 5. Femte Mosebok kapitel 5, där har du de 10 budorden. Och sen så säger Gud så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Nu, judarna, de har ju tolkat det här väldigt bokstavligt, eller hur? Vad har de gjort? När jag var där i Israel så står de där vid klagomuren och de binder en låda på huvudet och de binder fast någonting på sin arm. Så tänker de att det här är det som texten säger, vi ska binda det här på vår arm och panna. Eftersom Gud ville skapa ett nytt mode här, eller hur? Det var det han var ute efter. Nej, det var inte det. Utan han var ute efter att de skulle hålla hans bud. De skulle tänka på hans lag. De skulle handla efter hans lag. Och det var det som var syftet med det här. Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad, här har vi sigillet, i mina lärjungars hjärtan. Så det är de som inte har Guds sigill, eller Guds lag i sin panna eller sitt sinne. Vad är det nya förbundet? Det nya förbundet är att Gud ska lägga lagen i våra hjärtan och våra sinnen. Och det handlar om Guds lag i pannan, Guds sigill i pannan. Och handla efter det. De som inte gör det, det är de som drabbas av de här plågorna. Och i Uppenbarelseboken 9 i slutet där så ser vi också att den sjätte basunen drabbar dem som har brutit emot Guds lag. Det står att de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avguda bilder av guld, silver, brons, sten och trä. Det är brott emot det andra budet och första budet. Och varken kan se eller höra eller gå. De ångrar inte sina mord, det är sjätte budet, sin svartkonst och sin otukt, sjunde budet, och sina stölder, åttonde budet. Så ser ni här att de här veropen är riktade emot de som har övergett Guds lag. Så det är viktigt tror jag att komma ihåg. Och vi såg ju att det fanns några som menade sig vara kristna, men som faktiskt upphävde Guds lag, som menade sig kunna upphäva Guds lag. Som vi såg på Konstantins tid och efter det, den här kompromissen som ägde rum och hur man började tillbe avgudar i kristendomens namn på många sätt. Sabbatsbudet har vi pratat om lite grann också på de här mötena, och det var också något som upphävdes och ändrades under den här tiden. Men i Uppenbarelseboken 9 så kommer ett svar på det här då. Och det är de sju, eller de här olika veropen, de här tre veropen. Vi kan läsa vers 1-2. I kapitel 9.
Den femte ängeln blåser i sin basun. Jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den fick nyckel till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.
Mm. Du kan läsa trean också.
Ur röken kom gräshoppor ut över jorden. Och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.
Okej. Okay. Ja. Så femte ängeln blåser och då kommer en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Han fick se den här stjärnan som har fallit ner från himlen på jorden. Nu, vad representerar en stjärna? Minns ni vad vi tittade på i Uppenbarelseboken 1?
Det kan vara
tunga. Ja, Uppenbarelseboken 1:20.
En församling då?
Är det församling? Eller vad står det?
Sju
församlingarnas änglar.
Ja, det är sju församlingarnas änglar.
Just det.
En ängel från församlingen.
En ängel?
Eller sändebud.
Eller sändebud.
Ja.
Mm, det kan det vara.
Apostel.
Angelos är det. Ja. Så det, ja, men det kan betyda budbärare också. Så det kan ju vara, jag tror att när det står om församlingens sändebud eller änglar så handlar det nog snarare om ledarna i församlingen där och då. Men det kan också syfta på de sändebud som Gud skickar, som ja, änglarna, som änglarna är, enligt Hebreerbrevet. Som är varelser som finns. Och vi tittade på att det fanns en ängel som föll från himlen. Det står, ja, jag kan ju, om man tittar i Uppenbarelseboken 9:11 så står det faktiskt om den här ängeln. Att de här gräshopporna har en kung över sig. Och det är avgrundens ängel som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. I Jesaja 14 så står det, hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Så min slutsats är att den här ängeln är djävulen. Så här får Johannes se djävulen som får nyckeln till avgrundens brunn. Vad är avgrundens brunn för någonting? Ja, det kan man studera i sig själv. Men han får rätt att släppa lös någonting. Vet ni att Satan är inte fri att göra precis vad han vill. Gud har kontroll. Om ni minns berättelsen om Job i Bibeln så ser man att Satan måste få tillåtelse från Gud för att kunna plåga Job och göra de här sakerna. Så om Gud inte tillåter det så får han inte det. Och samma sak är det här. Här får Satan nyckeln till att öppna någonting. Han får ja, tillåtelse att sätta igång någonting. En tolkare som har funderat mycket på det här, det är Isaac Newton. Han studerade Bibeln mer än han studerade vetenskap. Även om han är känd för sina vetenskapliga upptäckter. Men han studerade Daniel Uppenbarelseboken. Och han kom fram till det här. Den här plågan började när avgrundens brunn öppnades, vilket betecknar att en falsk religion släpps lös. Röken som steg upp ur avgrunden symboliserar skarorna som tog emot den religionen, och gräshopporna som kom ur röken symboliserar arméerna som kom ut från den skaran. Det är intressant att det skulle passa bra in på den här beskrivningen. Efter medeltidens intrång på 500-talet så kommer en figur in på den politiska arenan som träffar en ängel. 610 sades han få sina första syner, och det var Mohammed. Som
det 611.
Var det så?
Ja, det är nästan säkert på det.
Ja, okej.
Han är född 570. Och när han var 41 år så får han sin första uppenbarelse. Han dör 632.
Just det.
600 år efter Kristus.
Ja. Ja, då får du ändra på det då, till 611. Men i alla fall så passar det väldigt bra in på efter du har mörka medeltiden där, 500-talet. Och sedan så kommer den här nästa delen. Den här ängeln får släppa lös en falsk religion. En religion, och man kan ju undra, den här ängeln som besökte Mohammed. Det är kraftfullt och kontroversiellt att prata om det, men om vi tolkar Bibeln rätt härifrån så förstår vi att det är en fallen ängel i så fall som släpper lös det här. Koranen, även ifall det finns mycket i Koranen som stämmer överens med Bibeln, så finns det en hel del saker som inte gör det också. Och en av dem är just att Koranen också förnekar Jesus som Guds son. De kristna säger Kristus, Guds son. Detta kommer över deras läppar. Och då säger de efter vad andra förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem. Hur förvirrade är inte deras begrepp? Det är svårt att komma runt att Koranen faktiskt klart och tydligt angriper läran om att Jesus skulle vara Guds son. Och det här börjar att spridas. Den här religionen börjar att spridas. Det är intressant om man tänker på gräshopporna. Var kommer de vanligtvis ifrån? Om man tänker på från Israels perspektiv. Kommer från öknen. Och det är den arabiska öknen. Och vilka människor var det som bodde där?
Ismaeliterna
eller beduinerna där. Och det är därifrån som Mohammed kommer också med de arabiska stammarna. Och vad händer här? Ja, vi kan läsa vidare vers 4 till, eller låt oss läsa vers 7 till 9 bara.
Och gräshopporna tedde sig så som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de liksom kransar som syntes vara av guld. Deras ansikte var så som människors ansikten. De hade hår så som kvinnors hår och deras tänder var så som lejons. De hade bröst som liknade järnpansar och rasslet av deras vingar var så som vagnsrassel. Rasslet när många hästar med sina vagnar stöter fram till strid.
Okej, okay, så en underlig beskrivning utav hur de här ser ut. Men återigen, vi måste förstå att det är hämtat. De här bilderna är hämtade ifrån Gamla Testamentet. I Jeremia så står det om, det står resa upp ett baner på jorden. I Jeremia 51:27. Blås i horn bland hedna folken, där har du igen. Förbered hedna folk till strid mot det. Båda upp riken mot det. Ararats, Minis och Askenas, välj ut en härförare mot det. Dra dit upp med hästar som liknar borstiga gräshoppor. Ser ni igen här? En av de tydligaste kopplingarna är i Joel kapitel 1 och 2. Jag skulle vilja läsa det innan vi drar den här slutsatsen. Jag vill lägga den här grunden ganska tydligt. Så får vi se om ni känner igen det här bildspråket. Joel kapitel 1. Är det Gamla Testamentet? Efter Daniel så kommer Hosea och sen kommer Joel kapitel 1. Och där står det. Ja. Där är det någon som har hittat det. Joel kapitel 1 vers 4 till 6. Kanske Gunnar, har du tagit det? En av de små profeterna.
Ja, Joel 1, 4-6. Var gräshopporna lämnade kvar åt gräsnagarna upp. Var gräsnagarna lämnade kvar åt gräsbitarna upp. Var gräsbitarna lämnade kvar åt gräsätarna upp. Vakna, ni rusiga, och gråt, alla ni drinkare. Klaga, det nya vinet får ni aldrig smaka. Ett folk drar fram över mitt land oräkneligt och mäktigt. De har tänder som ett lejon, bett som en lejoninna.
Okej, känner ni igen det här? Du har gräshoppor med tänder som lejon. Det var det vi läste om i Uppenbarelseboken. Det står om dem också i kapitel 2, vers 1-6.
Stöt i horn på Sion. Blås larmsignal på mitt heliga berg så att alla i landet bävar. Till Herrens dag är på väg, en dag av mörker och moln är nära, en dag av dunkel och töcken. Som gryningen över bergen sprider sig ett folk, stort och mäktigt. Dess lika har aldrig funnits och ska aldrig någonsin finnas. Framför dem förtärad eld, bakom dem brännande låga. Som Edens trädgård är landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken, ingenting blir skonat. Det liknar hästar som stridshästar spränger det fram. Det rasslar som stridsvagnar när det far fram över bergstopparna. Som eld då det dånar i halmen. Som en krigsjärn ordnad till strid. Folken darrar inför dem, allas ansikten vitnar.
Så här har vi. Va?
En skrämmande bild. Nej, en så träffande.
Ja. En bild på de här gräshopporna som kommer och bara äter upp allting i sin väg. Men här så ser vi att det handlar egentligen inte om det. Utan det handlar om ett hedna folk. Eller det handlar om ett folk som är rustat till strid. Och det måste vi dra slutsatsen då, att det, i Uppenbarelseboken handlar de här gräshopporna också om ett folk som är rustat till strid. Och vad är det för ett folk som liknas vid gräshopporna? I Domarboken kapitel 7, vers 12 så står det intressant nog om midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna som möter Gideon. Minns ni att Gideon, han använde basuner när han skulle kriga där. Och han krigade mot midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna som låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. Så de här arabiska stammarna, de var liksom talrika som gräshoppor i Gamla testamentet gång på gång när de krigade mot dem. Och vilka var de här stammarna? Jo, vi behöver inte gå in jättemycket i det här, men det var Abrahams barn med Ketura, Midian. Och Abrahams barn med Hagar. Visst är det att Abraham hade tre fruar? Först hade han Sara som var hans riktiga fru. Och sen så tog han Hagar som han fick skiljas ifrån sen. Och när Sara dog sen så tog han sig en annan fru. Och det var Ketura som födde Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak och Sua. Och det var de som blev midjaniterna. Abraham skickade bort Midian och hans bror också, eller halvbror, Hagars barn Ismael, skickades österut till österlandet. Och det är alltså de här arabiska stammarna då. Så, många har dragit den slutsatsen. Adam Clark säger att i Uppenbarelseboken 8 så säger han att denna beskrivning av gräshoppor tycks ha hämtat från Joel 2:4. Hela den här symboliska beskrivningen av en överväldigande militärmakt passar väldigt bra in på Mohammeds trupper. Isaac Newton säger svärmar av gräshoppor uppstod ofta i Arabien och därifrån översvämmar de grannländerna. Därigenom är de en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna. Så jag tror att det är ganska tydligt att det här handlar om de arabiska stammarna som från 622 och framåt till 750 erövrade jättestort område.
632.
Det var då som 622 så gick de ju till Mekka. Om jag förstår det rätt.
Jo, men Abu Bekr får ju överta efter Mohammeds död. 632. Ja,
precis.
Och det är då han släpper ut sina första jihadsoldater.
Mm, det stämmer. Om man inte räknar Mohammeds krig också. För hans krig började då 22. Men det är sant. Hans Abu Bakr, som vi kommer in på, hans kommentar är ganska intressant också i det här sammanhanget. Men precis som du säger så har islam någonting i Koranen då som de kallar för jihad. Och det är ett heligt krig. Faktum är att korstågen är hämtade från den idén. Så det fanns inom islam först. Men sen så tog kristna över det också. Lite att nu ska vi ha ett heligt krig. Men det fanns egentligen inte ursprungligen inom kristendomen. Men i Koranen så står det så här: kämpa mot dem som trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift, varken tro på Gud eller på den yttersta dagen, och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud. Kämpa mot dem till dess att de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. Så, men alla skulle inte drabbas av det här. Om man läser vad Koranen säger här, så är det de som har fått skriften men inte tror på de här olika sakerna. Och det är de som är islams fiender främst i den här saken. Det står att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Abu Bakr, som du nämnde, han gav en befallning till muslimerna när i det här första jihad, den första kriget, heliga kriget. Och han säger: när ni strider i Herrens krig, låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer och bränn inga sädesfält. Hugg inte ner några fruktträd, skada inte heller nötkreatur förutom de ni dödar för att äta. Låter det lite bekant? Där ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Och så kommer ni att finna en annan sorts människor som tillhör Satans synagoga, som har rakade kronor. Var noggranna med att klyva deras skallar. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt. Ser ni här att det finns några som inte skulle drabbas av det? Man har försökt titta på det här, men även Koranen nämner att det finns vissa som är trogna Gud, som håller sig till hans bud, som är redbara människor, som läser Guds budskap, faller ner i tillbedjan. De tror på Gud på den yttersta dagen, de anbefaller det som är rätt, förbjuder det som är orätt, och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga, och vad gott de gör ska inte frånkännas dem. Gud vet vilka det är som fruktar honom. Så enligt Koranen så fanns det de kristna som var rättfärdiga. Och de var inte föremål för, visst kanske de ändå blev dödade i vissa situationer. Men de fick i alla fall befallningen om att de inte skulle göra de här sakerna. Sen så har vi korstågen då som en motreaktion på det här. Och vi kommer in då på den sjätte basunen sen här. För efter att korstågen har härjat det islamska riket väldigt, så uppstår ett annat muslimskt rike som är det osmanska riket, som börjar från 1299 och ända fram till 1840. Och ni ser hur de utökade sitt rike, och de var en av medeltidens stormakter. Det stod om en tidsperiod här som vi inte faktiskt läste, men i vers 5 så står det att de fick rätt att döda dem men inte plåga dem. Eller de fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i 5 månader. Och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. Så de här muslimska herrarna, de skulle inte döda det avfallna riket, men de skulle plåga det under en tid. Men i den sjätte basunen så får de rätt att döda. Så låt oss läsa vers 12 till 15.
Det första beropet är över, men efter det kommer 2 till. Det sjätte ängeln blåste i sin basun. Det hörde jag en röst från honen på det gyllene altaret inför Gud. Och den sa till den sjätte ängeln med basunen: släpp loss de 4 änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. och de fyra änglar som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna.
Det kan läsa 17-18 också.
Antalet man i deras ryttar här var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal och så här såg jag hästarna och deras ryttar i min syn. De hade eldröda och blåsvarta svavelgula harnes och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. En tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor. Elden, röken och svavlet som kom ur deras munnar. Till hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar. Deras svansar liknar ormar och har huvuden och med det vållade skada.
Hemska varelser här, eller hur? Återigen, det är, när vi ser de här bilderna förstår vi att det handlar inte om bokstavliga varelser som ska komma upp här. Utan det här är en bild på någonting. Och det är en bild på, jag tror att det är samma arméer som får här tillåtelse att nu döda det riket som de har krigat emot. I Joel 2 så står det senare om att de intar en stad där, den här armén som skulle uppstå. Och det var en speciell stad som föll utav det osmanska riket 1453. Och det var Konstantinopel som var centret för de östkristna religionen. Och när de föll då så det skickade en hel chock, en chock genom hela väst, ja, hela Europa, att Konstantinopel skulle kunna falla. Wien belägrades också 1529. Men det är intressant om man tittar på historien här med det osmanska riket. Att de hade rätt att döda de här, eller döda de här människorna. Men på ett sätt så hjälptes Guds folk även under den här tiden. En person skriver så här: Guds försyn hade hållit de krafter som motarbetade sanningen under kontroll. Karl den femte hade beslutat att krossa reformationen. Det här är under reformationens tid, eller hur? 1400-1500-talet. Varje gång han lyfte handen för att slå till tvingades han emellertid att avstå. Gång på gång såg det ut som om alla som vågade sätta sig upp mot den romerska kyrkan ögonblickligen skulle bli röjda ur vägen. Men i det kritiska ögonblicket visade sig turkarna vid de östliga gränserna. Under det att oro och stridigheter fyllde nationerna hade reformationen fått tillfälle att växa i kraft och spridas vida omkring. Faktum är, det är vissa historiker som till och med har sagt, gått så långt att säga att om det inte hade varit för turkarna så hade det inte funnits några protestanter. Och det är ju, det tror jag inte riktigt på, men faktum är att de hjälptes otroligt mycket utav turkarna. De blev istället för att bli utplånade som de var där i början, väldigt lätt för den romerska kyrkan som hade all militärmakt på sin sida att utplåna dem. Så på grund av turkarnas ingrepp och anfall så överlevde reformationen. Så vad kan man säga om det? Jag tror att vi kan dra slutsatsen i psalm 76:11. Människors vrede ska då bli dig till pris. Gud kan låta allt samverka till det bästa, står det i Romarbrevet 8:28. Människors vrede, människor när de krigade mot varandra, det är inget som Gud ville. Men även det kunde han vända till någonting positivt. Han kunde använda det för att skydda sitt folk. Så trots att Satan fick tillåtelse att släppa lös en falsk religion som skulle föröda och härja, så kunde han ändå genom det låta reformationen och trogna kristna överleva de här förföljelserna som Rom hade utsatt dem för. Tänkte du på något, Jordan?
Jag tänkte att det finns en berättelse om tre arméer som har bestämt sig för att göra Israel.
Mm-hmm. Och på vägen fram då, så blir de osams och får göra sig själva. Så att det är väldigt intressant när det sker sådana här.
Mm.
Och nu när vi får lära oss om mohammedanerna, de byter ju namn ju.
Mm.
Då blir de inte ismailiter, är de mohammedaner.
Ja, just det.
Så det kan man också tänka på.
Det är sant.
Man är ganska nyligen läst, ja, det var någon jag vet inte om det var det imorgon eller jag som har uttalat detta, att de kristna troende hade inget att frukta i det här kommande nu när de håller på att stöka runt i världen.
Mm.
Jag kommer inte ihåg som har uttalat det, men det var bara ett utgång fäste med vid,
det är intressant.
I sammanhang liksom.
Ja, jag vet faktiskt inte hur det är nu, för att det finns ju säkert mycket andra saker också. Vi ska inte gå in på det här med tidsperioderna, kan man räkna på om man vill. Men jag vill bara avsluta med att säga lite tankar om islam idag också. Vi ser ju islamsk extremism i tiden idag. Och folken vredgas, står det om i den sjunde basunen, som vi inte kommer att komma in på nu, men i kapitel 11 kommer vi komma in på det. Och även det kan bli dig till pris. Bibeln säger att evangeliet ska spridas till alla folk, stammar, språk och folkslag. Men det finns ett problem. I många av de här länderna i Mellanöstern så är det förbjudet att missionera. Det är förbjudet att nå ut med evangeliet till de här personerna. Och jag tror att Gud tillåter de här krigen att uppstå där också. Och vi har flyktingströmmar när människor kommer hit i stort antal. Och jag tänker att vi har en möjlighet där att kunna nå dem som man inte hade tidigare. Det finns lite profetior som jag tror relaterar till de här arabiska stammarna. Att de ska komma och förkunna Herrens lov. Det har inte riktigt hänt ännu. Men jag tror att vi har en möjlighet att göra det här också. Om vi kan se historien och det som händer i politiken, som faktiskt att Gud låter saker och ting samverka till det bästa, då kan vi se vilka möjligheter han ger oss. Och då kan vi ha en möjlighet att nå ut till dessa personer som behöver höra evangeliet lika mycket som alla andra. Så. Det var min sista kommentar som jag ville lägga här idag. Gud. Ja, de basunerna sammanfattningsvis kommer du för att Guds folk har övergett hans lag. Och han vill leda dem tillbaka till sig. När vi ser de här sakerna hända, låt oss vända oss till Gud. Låt oss rannsaka oss själva. Låt oss omvända oss. Och se de möjligheter som Gud uppenbarar för oss i att nå ut också med det här budskapet. Ska vi be? Kära Gud, vi tackar dig för evangeliet som du har gett oss. Tackar dig för att du vill rena våra, till och med våra goda gärningar, så att de kan bli till nytta för dig och ditt verk. Vi ber att du ska rena våra böner, rena våra hjärtan, rena våra sinnen. Och förlåt oss för de gånger som vi har vänt oss bort ifrån dig, brutit emot din lag. Eller kanske har vi tuktats, men vi ber att vi ska kunna lära oss ifrån det. Och jag ber också att vi ska kunna nå ut med evangeliet till de personer som finns runt omkring oss. Vi vet att du har sänt många hit till vårt land också. Hjälp oss att kunna vara missionärer för dig, att kunna nå ut med ditt budskap på ett tydligt och klart sätt. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.
Amen.